Under temat hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren risker och möjligheter för vårt samhälle. Programmet som följer är del 1 om skolans utmaningar och här talar Patrik Waldenström från organisationen Idéburen skola och Sten Svensson från tankesmedjan Katalys om en hållbar skola för framtiden.
Sten Svensson heter jag, är lärare från början från Göteborg. Sen har jag varit facklig under mitt yrkesliv också i rätt många år, ordförande för lärarna i Göteborg. Och sen bytte jag yrkesbana och blev journalist och har avslutat på lärarnas tidning. Och numera är jag pensionär. Jag ska berätta lite grann om den bild som jag vill visa av hur skolpolitiken påverkar dagens skola. Det som har hänt sen man införde systemet med fritt val av skola, systemet med skolpengen och att aktiebolag får driva skolor, har effekter av det är att skillnaderna mellan elever och skolor har ökat väldigt kraftigt. Alltså varje år går det ut ungefär 12 000 elever som inte kommer in på gymnasieskolan. Och de är i princip utestängda från svensk arbetsmarknad. För det krävs idag att man har en genomgången gymnasieskola för att klara och komma in på arbetsmarknaden. En del av de 12 000 räddas av gamla IV-programmet och numera introduktionsprogrammen som det heter på gymnasieskolan idag. Folkhögskolor fixar en hel del, men allt för många av de här 12,5% slås ut, kommer aldrig in i arbetsmarknaden, får inga jobb utan kommer att leva ett marginaliserat liv. Sen, det var skillnaderna mellan elever. Skillnaderna mellan skolor ökar också väldigt kraftigt. Skolverket mätte detta i en sån där totalundersökning som kollade varenda skola i hela Sverige för ett par år sedan. Och här är sammanfattningen av den. Alltså spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat, och då är det betyg man mäter, har ökat markant de sista 20 åren här i Sverige. Och då ska ni veta att Sverige var världsmästare på detta förut. Vi hade de minsta skillnaderna mellan skolor när man mätte i såna här internationella studier som fanns då från 70-talet och fram till 90-talet. Efter det så har det rasat och nu är vi ungefär som andra länder. Vi ligger på genomsnittsnivå när det gäller skillnader mellan skolor. Och då ser ni att de som har bäst resultat, de drar iväg uppåt och ökar sitt betygsgenomsnitt väldigt kraftigt. I Stockholm ligger de svaga still. I Göteborg så rasar det neråt i de svagaste. Och samtidigt så går det uppåt i toppen. Det vill säga vad bilden visar är att det dras isär skolsystemet i Sverige. Samtidigt som vi har fått de här ökade skillnaderna så har vi också fått en nedgång i kunskaperna så som det mäts i PISA. Och då ska man vara försiktig med och säga att det är katastrof och sånt där. Det säger inte jag att det är, utan det är en nedåtgående trend så som man mäter kunskaper i PISA. Och PISA mäter inte alls allt som sker i skolan, så det mäter en del. Och det är det kanske bästa sättet vi har idag att jämföra och få en utveckling över tid. Men det ser ni då att där vi var över genomsnittet i början på PISA-mätningarna från 2000 och 2003 så ligger vi idag under genomsnittet i samtliga områden som PISA mäter. Och sett över tid så är våra elever här i Sverige de som har försämrats mest jämfört med OECD-länderna. Det som hände i den senaste PISA-studien det var att det var just i matematik som man hade som huvudämne då. Så full även de bästa eleverna. Tidigare har det varit så att i PISA så är det de svaga eleverna som har rasat neråt. Alltså skillnaderna mellan skolor har ökat väldigt kraftigt sedan 90-talsreformerna. Och är det likadant över hela Sverige? Nej, det är det inte. De skillnaderna som ökar idag, de ökar i storstadsregionerna. De ökar i större städer, universitetsstäder, högskolestäder. Men de ökar inte ute på landsbygden i småkommuner. Utan det är ett fenomen som är i storstadsregionerna i huvudsak. Och det är också där som de fristående skolorna har kommit till. Alltså de fristående skolorna finns stora kommuner, universitets- och högskolorter. Där går 90% av eleverna i en fristående grundskola. Så det är väldigt mycket en storstadsföreteelse. Sen finns det undantag, men de är så få så att det har ingen statistisk betydelse. Så att i 100 av landets 290 kommuner så finns inga elever överhuvudtaget i fristående skolor. Det här är en storstadsföreteelse. Och som jag sa förut, i storstadsområdena, större städer, det är där skillnaden har ökat. Och det är där de fristående skolorna har etablerats och växt till. Ytterligare ett sätt att visa skillnader på som uppstått, det är det här i betyg, meritvärde. Ni vet, man får betyg i grundskolan så kan man räkna fram ett meritvärde på det. Och då har uppstått en skillnad också sedan de fristående skolorna etablerades. Och då ligger de fristående alltså betydligt över de kommunala skolorna i meritpoäng. Det som är avgörande för en elevs kunskapsutveckling är de här tre faktorerna. Eller betyg rättare sagt, det är det vi pratar om här. Lärarna är naturligtvis jätteviktiga. Ju bättre utbildade lärarna är och ju högre lärartäthet man har, särskilt i de tidigare åren, desto bättre resultat får skolan. Det finns massor av forskning på det. Som nummer två har jag skrivit här, elevernas socioekonomiska bakgrund. Den faktorn är mycket tung, avgörande för hur en skola fungerar. Och sen det tredje har jag skrivit här om eleverna kommer nyanlända till Sverige. De har väldigt svårt att klara sig. Det krävs 160 poäng för att vara godkänd i alla ämnen. De är alltså underkända i genomsnitt, de som har föräldrar som har bara grundskola eller motsvarande. Nästa stapel är de som har en gymnasial utbildning hos föräldrarna. De får 195 poäng. Men ni ser att de kommer inte upp till genomsnittet som är längst till höger, 211 poäng. Och så den tredje stapeln då, det är de som har högskoleutbildade föräldrar. De får 233 meritpoäng nästan. Genom det fria valet så selekterar vi ut eleverna efter föräldrarnas utbildningsnivå. Till fristående skolor och populära kommunala skolor. De får många elever från den tredje stapeln. Kvar i förorterna blir elever som har i mycket större grad föräldrar med kort utbildning. Och den segregationen drivs på av dagens skolsystem. Samlar du många elever med välutbildade föräldrar på en skola så spelar det ingen roll om den är privat eller kommunal eller vilken pedagogik de har. Den får bra resultat oavsett allt i stort sett. På motsatsen, segregerar du ut alla från, om vi tar Rosengårdsskolan, de har ju varit ute för det i Malmö. De har ju tappat hela tiden de välutbildade föräldrarna, om man säger så. Och till slut så står de i en situation där det inte går att få det att fungera i verksamheten längre. Alltså att botten går ur skolor om det här får gå för länge. Det har hänt i Malmö, det har hänt i Växjö, det har hänt på en del andra. Någon skola här i Stockholmstrakten har också fått läggas ner på grund av att segregationen drevs för långt. Och det beror på det här. Det är huvudförklaringen. De fristående grundskolorna, de har 65% föräldrar med hög utbildning. Medan kommunala skolor har 50%, alltså det skiljer 15 procentenheter. Så att en fristående skola i genomsnitt då har en hög andel välutbildade föräldrar. Det här är genomsnittssiffror. Tittar man på enskilda skolor så kan de ligga både på 80, 85 och närmare 90% välutbildade föräldrar. Det förekommer. Och sen finns det också fristående skolor som har väldigt lågutbildade föräldrar. Några av de religiösa fristående skolorna har lågt utbildade föräldrar. Så att det påverkar naturligtvis det här genomsnittssiffran. Jag sa att de som kommer hit flyttandes till Sverige, det är en riskgrupp, den elevgruppen. De som har gått hela sin tid i grundskolan i Sverige, de klarar sig ungefär lika bra som de andra vanliga eleverna, om jag kallar dem så. Det är ingen större skillnad i deras meritpoäng. De ligger lite under men inte särskilt mycket. Och dessutom är det en positiv utveckling över åren här, att för varje år som har gått så klarar de sig bättre. Den gruppen är inga problem med. Men de som kommer hit under grundskoletiden, hitflyttande och får gå i grundskolan 3, 4, 5 år, de har jättesvårt att klara sig. Och det är inte konstigt. De ska klara av det som vi förväntar oss, att det krävs 9 år för de som är födda i Sverige och svenska föräldrar, som har svenska språket med sig från födseln. Nyinflyttare, de ska lära sig ett nytt språk och de ska lära sig allt det som de andra klarar på 9 år, ska de klara på 3, 4, 5 år. Tänk er själva att ni skulle komma till Saudiarabien och så får ni 3 år på er att klara det som de andra där klarar på 9 år. Det går inte. Så att det här systemet slår ut den gruppen elever. Nyinvandrare de senaste 4 åren, det är bara 28% som klarar behörighet att komma in på gymnasieskolan. Och då, det är extremt bra att de klarar det, enligt min uppfattning. Jag ska bara säga så att jag inte glömmer det, att den här gruppen är liten i Sverige. Den påverkar inte PISA, den förklarar inte nedgången i kunskaper i PISA. Det är viktigt att veta. På marginalen, tar man bort den här gruppen, så blir det i princip samma resultat i PISA i alla fall. Det är viktigt eftersom Sverigedemokraterna påstår att det är deras fel så att säga. För de här barnen, de här unga, de utsätter vi för omöjliga krav i svensk skola idag. Vi slår ut unga i dagens skolsystem. Det systemet som vi har sedan 90-talet, som moderata regeringen under ledning av Bildt införde, det är unikt i världen på så sätt att det tillåter aktiebolag att driva skolor på grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns bara Chile i världen som har motsvarande system. Alla andra länder har valt att inte ha det på det sättet. De har tittat på Sverige men kommit fram till att vi ska inte ha det så. Och det beror på att lägger du in vinstmotivet i det här systemet så får du alltså, det blir lönsamt att segregera skolor. Som jag sa, att en skolas resultat avgörs av vilka elever den har. Plockar man ut, så som jag visade förut, ett segregerat, positivt segregerat urval elever, och det gör bolagsskolorna. Generellt sett gör alla bolagsskolor det. De är tvungna till att göra det för att kunna få bra resultat med låg lärartäthet, för det har nämligen dem. De ligger väsentligt under kommunala skolor och framförallt ligger de under de som du ska prata om sen. De stiftelsedrivna, de som drivs av ideella föreningar, de ligger högst i lärartäthet. De satsar sina resurser på lärare. Men aktiebolagen gör inte det. Därför att kombinationen låg lärartäthet, det betyder att man har stora klasser, stora undervisningsgrupper. Varje lärare har många elever. Då är det väldigt svårt att få det att fungera bra. Men har du ett segregerat positivt urval av elever så kan du få det att fungera rätt så hyfsat bra och få goda resultat med betyg, goda betygsresultat och så ändå. Skulle de ha samma elevsammansättning som en vanlig kommunal skola så kan de inte ha den låga lärartätheten. Det fungerar inte. Så att dagens system med aktiebolagsdrivna skolor förutsätter ett positivt segregerat elevurval. Det driver alltså fram en segregation. Det är lönsamt att segregera svensk skola idag. Och den starka drivkraften har ju blivit så att 80% av de fristående skolorna idag drivs av aktiebolag. De har sopat hem hela, totalt dominerar fristående branschen, om man säger så.
Då tackar vi Sten Svensson för hans inlägg i skoldebatten. Sten Svensson från Tankesmedjan Katalys. Och så får vi hälsa Patrik Waldenström från Idéburen skola. Och så får han framföra sina åsikter om en framtida skola.
Jag ska börja med lite historia. Och ska jag faktiskt börja när jag var utbytesstudent i USA 68. Då hamnade jag i en sån här skola med 1200 elever, varav en var svart. Det är ganska långt under snittet i USA, om man säger så. Kanonlärare, allting var sådär fantastiskt bra för lärande. Sen hade de i den här stan som heter Grand Rapids, så fanns det ju andra stadsdelar, och de hade den goda smaken att ha utbyte med en stadsdel som heter Grand Rapids South, och jag fick vara med på det utbytet, så jag var en vecka i Grand Rapids South. Jag skulle säga att det var 70% svarta. Det fanns 3 bordeller i den absoluta närheten. Ganska många elever gick inte i skolan för de jobbade på nätterna eller någonting för att försörja sig. Alltså det var en sån här otroligt extrem skillnad. Och som 18-åring då så var jag kommer ihåg hur fantastiskt stolt jag var över att, som jag uppfattar det i alla fall, att i Sverige spelade det ingen roll var man bodde, utan det var en bra skola i alla fall. Nu hade väl inte jag total överblick, men jag uppfattade som att det var faktiskt så att man fick en bra utbildning oavsett var. Man flyttade inte till ett område för att där var en bra skola så fort man hade råd. Det ser ju inte jag riktigt längre, tyvärr. Det är inte så extremt som det var i USA 68. Men det är väldigt tydligt att vi har fått en boendesegregation och en skolsegregation. Så här. Och det är jag väldigt bekymrad över på alla sätt och vis. Sen ska jag säga att 93 gjorde vi ju en ganska fantastisk reform i Sverige. Från att ha varit ett land där det i princip hade varit monopol på att bedriva skola för de kommunala verksamheterna, fanns det i land, så släppte vi liksom marknaden totalt fri. Om man tittar på resten av världen, framförallt i Europa, så ser man ju att en ganska stor andel av skolorna är enskilda skolor eller sådär. Och de är ju stiftelseskolor då. I Holland är det 30-40%, tror jag. Danmark är det jättemånga. Överallt finns det så. Men de drivs allihopa av idéburna verksamheter, idéburna skolor. Alltså de får inte dela ut vinst. Och i Sverige hade vi ju inte alls den vanan. Alltså det fanns visserligen, före 93 fanns det faktiskt ett 100-tal fristående skolor. Men det var ett antal Waldorfskolor, det var några sådana här som alltså enskilda gymnasiet, sådana här lite mer fina kanten skolor. Men vi släppte helt fritt. Och det var ju egentligen väldigt intressant. För där var det så här, nu ska 100 blommor få blomma. Nu ska liksom de alternativa pedagogikerna, Waldorf, Montessori, Freinet, vad den heter, nu ska de faktiskt få ekonomiska förutsättningar att driva sina skolor. Det hade, alltså förut så var det ju, jag bor ju gärna så mycket Waldorfskolor runt omkring, men de drevs ju halvideellt och lärarna hade väldigt dåliga löner. Så här, nu skulle de få samma möjligheter. Byskolor som startade ute i småbyar skulle liksom verkligen kunna göra det. Det var en av incitamenten egentligen för att starta. Personalkooperativ, föräldrakooperativ, aktiva rektorer, någon som var jätteintresserad av musik, ville göra en riktigt bra musikskola, alla de där skulle få blomma. Och så blev det också. Den här skolan som jag jobbar på nu, som heter Vaxtanäsgymnasiet, det är en 100 år gammal skola. Det är en stiftelse, det har varit en lanthushållsskola. Det var en av de första som blev fristående skola i Sverige. 1993, samma år som det blev möjligt, så blev det en fristående skola. Och sen successivt så såg man ju verkligen hur det växte upp. En fantastisk massa häftiga fristående skolor. Men sen hände det någonting. Så om jag hoppar till först 5-6 år sedan, då var jag rektor på Vaxtanäsgymnasiet. Och så såg jag så här att, det var inget ballt att driva friskola längre. Ett tag hade det varit lite framåt och lite på alla sätt och vis. Nu var man lite suspekt därför att man tog ut vinster och man hade lägre lärartäthet och hela mediebilden började svänga till att drev man fristående skolor så var man ute efter bara att tjäna pengar på elevpengarna. Så. Det blev en helt annan bild egentligen av vad hade varit. Och vad hade hänt då? Det visas ju då att de här, jag kände flera stycken, som hade startat skolor och drivit som en idé och som hade tänkt sig att de skulle tjäna en hygglig lön på det där och framförallt få friheten att utveckla en vettig pedagogik. Ja, men då ringde någon sån här Academedia eller någon annan och sa, du, jag skulle vilja sälja din skola, du kan få 20 miljoner. Okej. Då sitter man där och så har man börjat närma sig pensionen kanske. Det var 40 någon när man startade. Och så är man två stycken som äger det där. Jaha, 20 miljoner alltså. Var kom de ifrån? Och då är det naturligtvis rätt frestande. Hur många av er skulle liksom säga att nej, 20 miljoner vill jag verkligen inte ha som pensionsförsäkring. Och de börjar ju säljas. Och framförallt de allra bästa skolorna såldes ju först. därför att de här bolagen som gav de här buden, de räknade ju med att de där 20 miljonerna föll dem tillbaka. På vad då? Jo, på elevpengen. Alltså, de räknar med att under en 5-6-7 år ska de plocka ut 20 miljoner och lite till på elevpengen. Eller göra skolan ännu bättre och tänka sig att de kan sälja den för 30 miljoner till någon annan som tänker att de ska ta ut 30 miljoner på elevpengen under ett antal år. Det var ju den utvecklingen som det hade blivit. Och nu har det ju blivit, som du sa, 80% av de fristående skolorna är aktiebolagsägda. Nu är det inte riktigt alla aktiebolag som delar ut vinst. De har rätt att göra det, men de gör inte det. Alla är inte koncerner. Och man kan också säga så här att om man tittar på de som äger fristående skolor på grundskolan så är de flesta inte aktiebolag. 53% är stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar. Men de äger en eller två skolor. De här stora aktiebolagen kan äga hur många som helst. Ni har här tydligen då Kunskapsskolan och Academedia. Och så Engelska skolan. Där har ni ju de tre stora. Academedia som är en koncern som omsätter 2 miljarder. Alltså de har ju skolor i, vad kan det vara? Södertälje, är man mer.
Hela Sverige har de skolor.
Ja, de har ju hela Sverige har skolor. Kunskapsskolan och Engelska skolan som är två av de riktigt segregerande skolorna. Riktigt segregerande skolorna. De har metoder för att välja ut sina elever så att de blir segregerande. Vad ska man göra om man verkligen vill ha högutbildade föräldrar till eleverna? Ja, vad sägs om att bedriva undervisningen på engelska? Alltså det är ju glasklart. Eller säga om man vill slippa få dyslektiker och ADHD-barn. Att säga att ja, men vi har ett väldigt självständigt arbetssätt som man har på kunskapsskolan. Och det är klart att vi tar emot era elever, men det här, vårt sätt att arbeta passar kanske lite bättre för elever som ja, verkligen kan jobba självständigt och inte har så mycket problem. Det är precis vad de gör. Jag möter ju dem på Vaxtarnäs när de har sökt till kunskapsskolan tidigare. På kunskapsskolan. Så då, för 5-6 år sedan, då gick jag där på Vaxtarnäs och tänkte att jag måste göra någonting åt det. Så då fick jag kontakt med han som då var rektor på Stadsmissionens skolor i Stockholm. Och tillsammans så kallade vi till ett möte. Ja, det kom 20 skolor. Och då startade vi i Idéburna skolor. Och nu är vi uppåt 50-tal och vi börjar verkligen bli en maktfaktor som Friskolornas riksförbund är riktigt oroliga för nu. Därför att de ser att de kommer sitta kvar med koncernskolorna. Medan vi tar de här som har lite alternativ att komma med. Och vi är faktiskt väldigt, väldigt mycket på väg dit. Och numera är vi också sådär, ja men vi blir remissinstans automatiskt. Så. Vad tror jag kommer hända framöver då? Ja, jag tror faktiskt att möjligheten att ta ut vinst i skolan kommer försvinna från Sverige. Vi har blivit en försöksverksamhet som hela världen har tittat på. Ganska spännande. Om ni tänker att ni sitter någon annanstans, Tories i England, och så tänker vi, vad ska vi göra? Man vill ju gärna på något vis föra in privata initiativ och så där. Det finns ju massor med privatskolor i England, det vet ni. Fast de är ju inte vinstutdelande någon av dem. De är ofta stiftelser. Sen kan de vara överklassskolor, men de är ändå stiftelser. Och så tittar man, ja, hur gick det i Sverige? Nej, inte så bra va? Alltså, riskkapitalbolagen har blivit, ingen som tror på sådana längre. Jag tror på riskkapitalbolag, det är ju skitbra med riskkapitalbolag. Men inte inom skolan. Men i andra delar av näringslivet kan det vara bra. Och så ser de att ja, folk är missnöjda, segregationen ökar ditt och datt. Ja, men alla andra i länder, de säger att nej, men det där var inget bra system. Och förr eller senare kommer vi ju också dit. Och jag tror att det blir efter valet. Det är min stora någon gång efter valet. Exakt hur vet jag inte. Man är ju orolig då för att då kommer skolor läggas ner. Det tror jag. Alltså jag tror att ett antal gymnasieskolor kommer läggas ner. I Stockholm. Det borde de göra också. För vi har åt helskotta för många. Det här systemet som vi har nu, det är så otroligt. För jag tittar på, där hade du också gjort intagningslistorna inför hösten. Ja, men skola efter skola efter skola går med halva klasser. halva klasser, det innebär halva pengarna in, hälften av lärarna. Alltså kunde man fylla upp klasserna så att de var nästan fulla, då får man ju mycket, mycket mer pengar till lärare. Alltså det är så otroligt dyrt här systemet. Men jag tror att det kommer ske. Det driver vi från Idébundna skolors riksförbund att nu handlar det om att ta bort vinstintressena men inte kasta ut barnet med badvattnet. Inte ta bort den här möjligheten till valfrihet att man vill välja en Waldorfskola eller en Montessori-skola till sina barn. Att det ska kunna finnas profilskolor som Rytmusgymnasiet, kanske ni känner till Musikergymnasiet, som numera är Academedia men som en gång i tiden startade som de riktiga entusiaster inom musikbranschen. De möjligheterna ska finnas kvar, men pengarna ska gå tillbaka till eleverna, helt och hållet till eleverna. Sen skulle jag vilja avsluta lite med att säga att jag tycker svensk skola är rätt bra på många sätt. Vi sjunker i PISA och vi har en ökad segregation. Det här som du tog upp, Sten, mellanskolsvariationen tycker jag extremt illa om. Men tittar man på andra undersökningar, det finns ett entreprenörsindex länder så här. Ja, men vilka leder där? Ja, inte är det de som leder i PISA, det kan jag säga. Utan det är USA och Sverige och någonting. Nej, mellanskolvariationen, det här att bra skolor blir så mycket bättre och dåliga skolor blir så mycket sämre, tycker jag. Men tittar man på entreprenörsindex ligger vi jättehögt. Tittar man på undersökningar som tittar på hur arbetskraften är kunnig i sitt yrke, även bland 25-30-åringar, ligger vi bland de högsta. Alltså, pratar man med människor i andra länder som har svenskar som är åker dit, Norge, England och sådär, säger de, ja, men vi anställer helst svenskar, de kan ju jobba, de ifrågasätter, de tänker själva. Det finns jäkligt mycket i svensk skolsystem som är bra, och det tycker jag vi ska börja bli stolta över och föra fram. Därför att det är inte bra med de här länderna där ungarna går i skolan hela dagen och sen pluggar på kvällsskola på kvällen. Det är inte bra. De blir inte lika mogna människor som många av våra ungdomar blir. Sen delar jag naturligtvis din uppfattning också om att det är problem med den stora utslagningen. Ja, jag kan sluta där.
Jättestort tack för att ni ville komma hit. Långvägen också.
Ni hörde Patrik Waldenström från organisationen Idéburen skola och Sten Svensson från tankesmedjan Katalys tala om en hållbar skola för framtiden.